Bengt Lindqvist gick bort i veckan. Han blev 80 år. Under hela sitt vuxna liv kämpade han för funktionshindrades rättigheter, både som politiker på riksnivå och ordförande för Synskadades riksförbund, men också internationellt. Så här berättade han om sitt liv i en intervju förra året.
Jag hade ju inte tillgång till några böcker överhuvudtaget när jag gick i gymnasiet, utan det var ju mina föräldrar och syskon som försåg mig med den litteratur jag behövde. Varje lördag förmiddag gick jag ner till min syster, så dikterade hon och så skrev jag av latintexter som vi skulle använda nästa vecka i skolan. Och så där höll vi på hela gymnasiet. Och det är klart att tanken får genom huvudet, ska det verkligen behöva vara så här? Ska jag vara ett sånt undantag? Sen blev jag ju reselärare och upptäckte att det var precis likadant för hundratals andra som gick ut i vanliga skolor. Att vi saknade det stöd vi behövde för att kunna fullfölja våra studier. Så det var där det började.
Bengt Lindqvist utbildade sig till språklärare, men det var på nåder och efter speciell prövning som han fick bli det. För Skolöverstyrelsens regler sa att folk med lyten inte fick bli lärare. Det här var 1965. Sen blev det faktiskt bara något år i katedern innan Bengt gick vidare med en utbildning på Sveriges Radio till språkproducent. Och han hade jobbat på radion en tid innan han fick chans att vara medproducent i en stor satsning då. Han skulle jobba med en komplett gymnasieutbildning i engelska som skulle sändas i radion. Men samtidigt som han skulle skriva på kontraktet för det jobbet så kom det ett erbjudande från De blindas förening, alltså föregångaren till Synskadades riksförbund. De ville ge honom ett jobb som skulle ha inriktning på forskning och folkbildning. Och här kom det stora vägskälet, och där valde Bengt handikapprörelsen, vilket inte uppskattades av riktigt alla.
Jag hade bland annat en mycket inflytelserik faster som var chef för arbetsvården i Stockholm. Hon blev väldigt besviken på mig. Hon menade att här bryter du en ny bana för synskadade. Och har chansen att verkligen visa. Och så ger du dig in i din egen rörelse. Det är mycket lättare att jobba där naturligtvis. På sätt och vis.
Du blev ju ganska synlig ändå i och för sig. Men har du funderat på någon gång om hon hade rätt sådär om...
Varenda gång när vi har haft väldigt begåvade, utåtriktade, duktiga ungdomar. Många av dem har varit ordförande i Unga synskadade. Så värvas de av förbundet. Istället för att de skulle ha kunnat, jag är övertygad om det, de skulle ha kunnat göra karriär ute i samhället. Alltså med den begåvning som de har.
Ja, för det betyder ju också någonting att det finns liksom synskadade människor på olika och kanske oväntade positioner i samhället också ju.
Ja, nu fick jag väl lite revansch när jag blev riksdagsman och statsråd. Men just det var så, ja, även sen så har jag tänkt att visst, förbundet behöver naturligtvis sina duktiga representanter, men vi borde också backa upp mycket bestämdare folks, ungdomarnas karriär ut i samhället. Alltså. Det är bättre nu, det är fler nu som är ute, mycket fler. Men under 70- och 80-talet reflekterar jag en hel del över detta.
Om du fick chansen att träffa på Bengt Lindqvist, 17-18 år gammal, vad skulle du ge honom för råd då?
Kör på bara. Lita på dina erfarenheter och dina instinkter. Och ta dig fram. Du klarar mycket mer än du själv kanske tror från början.
För du trodde inte det när du var så gammal alltså?
Det är klart jag hade svårigheter på grund av min synskada. Bland annat i förhållande till tjejer. Kontakterna med andra blev ju lite speciella. Det hörde till saken att jag såg ju lite grann och ingen förstod att jag såg så illa som jag gjorde. Så att det är många sådana där missförstånd och så var det under den tiden. Det gjorde mig naturligtvis lite osäker i grunden just på den punkten.
Men ja, för att du började tappa synen lite grann när du var 8 någonting sånt där. Men hur länge hade du synrester kvar sen?
Ja, om du menar användbara synrester, det är ju också en diskussion om vad man menar med det. Men jag kunde uppfatta ljus, till exempel från ett fönster eller en lampa eller solen, fram till 45 år ungefär. Och sen mellan 45 och 50, det vill säga när jag var i riksdagen och i regeringen, så försvann resten av synen. Men det var ju så väl omhändertagen så att den verkliga stöten av att vara totalt blind, den fick jag inte förrän efter jag lämnade statsrådsposten.
För då försvann den där sekreteraren, va?
Ja, då försvann alla assistenter och statsrådsbilar och allt vad det var. Då skulle man plötsligt klara sig själv. Så då, som 55-åring, så fick jag käpplektioner och lära mig hitta till bussen hemma och sådär.
Ja, men hur var det? Alltså, kände du att du kom i fatt där ändå? Eller hur var det tufft?
Jag tror att det märks fortfarande att inte jag är barndomsblind. Det märks på flera olika sätt, men också på min teknik och så. Jag är inte lika skicklig på att ta mig fram som barndomsblinda är. Men å andra sidan så har jag ju glädjen av att ha en hel del synminnen och så. Det är väl också en tillgång.
Hur gick det med liksom, om man tänker datorer och alltså sådana hjälpmedel? Har du kommit fatt där eller?
Ja, hjälpligt i alla fall. Jag gick en utbildning direkt efter min regeringstid och hade undervisning ute i Sundbyberg. Och där gick jag och lärde mig hantera en dator. Och det kan jag berätta att jag, första gången jag lärde mig att scanna, så fick jag ju uppgift att ta med något papper som jag var intresserad av. Och det gjorde jag. Och scannade. Och sen fick jag fram denna text. Den kunde både talas fram och den kunde gå fram på punkt. Då blev jag så rörd så tårarna rann på mig. Det var första gången som jag kunde läsa en text sen, låt oss säga, sen jag var 9 eller 10 år. Alltså. Så det var en väldigt stor upplevelse.
Så här minns SRFs ordförande Håkan Thomsson, Bengt Lindqvist.
Han var ju en väldigt betydelsefull person för synskadade och funktionshindrade både i Sverige och världen. Alltså han betydde ju väldigt mycket vid framtagandet av FN:s standardregler och genomförandet av dem. Och det var ju de som låg till grund sen för FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som ju är det enskilt viktigaste dokumentet som har tagits fram när det gäller funktionshindrade i världen. Så att det är ju med vördnad man minns Bengt Lindqvist naturligtvis.
Han satt ju på den post som du har nu som ordförande för SRF under 10 år. Vad satte han för avtryck där?
Ja, han satte rätt stora avtryck. Han förändrade ju och reformerade det som då hette De blindas förening till att bli Synskadades riksförbund. En modern organisation med ett treplansupplägg med riksförbund, distrikt och lokalföreningar. Och också satte fokus på att vi ska jobba intressepolitiskt. Så att han betydde rätt mycket för det. Han var naturligtvis inte ensam om att verka för den här utvecklingen, men han... Som förbundsordförande så ledde han ju utvecklingen i alla fall.
Och som biträdande socialminister för Socialdemokraterna mellan 1985 och 1991 var han den första blinda ministern i Europa. Vad betyder det?
Ja, det är ju naturligtvis en viktig symbolik i detta att visa att blinda kan även sitta i regeringar, men han gjorde ju en hel del konkret nytta även där. Han jobbade ju med att driva en översyn av socialtjänstlagen och la väl på något sätt kanske grunden också för, för LSS, även om den som ju kanske drev på det allra mest var ju Bengt Westerberg sen. Men självklart så är det viktigt att personer med Bengts erfarenhet av eget handikapp hamnar i regeringen. Och som sagt var, det är också väldigt viktigt att visa att blinda personer har kapacitet och kan få den typen av jobb. Det fanns de som påstod att det där fick Bengt bara för att han var aktiv inom funktionshinderrörelsen och så, men det vill jag hävda, det hade inget med det att göra, utan Olof Palme såg Bengt Lindqvists kapacitet och ville ha honom i regeringen. Och det han fick ju sitta kvar där även när Ingvar Carlsson tog över sen. Så att det Bengt var en duktig minister också. Sen så har han ju visat genom sitt fortsatta internationella engagemang framförallt att han hade en väldigt hög kapacitet. Sen det som också kännetecknar honom, det var ju att han var så verklighetsnära. Man kan ju tro att en person som hamnar i regeringen och jobbar i FN och internationellt reser över hela världen skulle hamna på några höga hästar, men det var aldrig fallet med Bengt, utan han var en väldigt verklighetsnära och mycket sympatisk person, och han hade verkligen förmågan att använda den här verklighetsnära synen för att förverkliga stora visioner.
Bengt Lindqvist var mycket språkintresserad och kallade sig själv för språkman. Så här berättade han i samma intervju om de olika ord som används för att beskriva funktionsnedsättning.
Det vi gör delvis är ju att vi försöker liksom kamouflera verkligheten. Det är inte så himla viktigt vad vi kallar oss sett ur den synpunkten. Å andra sidan så är det klart att en del av de här uttrycken blir efterhand belastade. Vanför till exempel är ett sånt ord. Men eftersom jag nu råkar vara språkman så kan jag ju säga att det engelska motsvarigheten till ordet vanför, det är ju egentligen disabled. Och det visar ju liksom bara hur språkets kultur kan vara så olika. Och när amerikanerna framförallt drev att vi måste bort ifrån handikappbegreppet, därför att handikapp för dem var ett väldigt negativt ord, och de gick över till disabled, så kan man ju liksom som språkman fundera över vad det är så klokt ur svensk synpunkt att liksom följa efter där. Och det har vi ju inte gjort, gått till vanför, men vi har ju gått till funktionshindrad. Och man ser hur tungt det blir också, funktionshinderrörelsen. Det jag tycker att de må väl hålla på med detta som tycker att det här är viktigt. Jag är nog mer realpolitiker och tycker att vi ska ändra på förhållandena istället och förbättra för dem som nu råkar leva med en funktionsnedsättning.
För det finns ju både inom politik och journalistik och programlederi och allt möjligt säkert folk som är lite rädda för att liksom trampa i klaveret och säga fel. Och det gör att de inte kanske intervjuar människor med funktionsnedsättningar eller tar kontakt med dem i samma utsträckning, för att man hellre än att säga fel så väljer man att inte säga någonting alls. Liksom. Ja, så, kan det vara så?
Ja då. Det tror jag är ett fenomen som egentligen är det ett fenomen som vi har iakttagit, och det är en av förklaringarna till att också till att många politiker har haft svårt för att ta upp handikappfrågan, för de säger hur man än vänder sig så får man ju kritik efteråt, alltså på det sätt man har uttryckt sig. Så det är något lurigt med det här och svårt som jag inte kan bena ut, men jag föredrar att hålla mig till det reella och försöka åstadkomma förbättringar där. Ju bättre vi fungerar själva och kan visa att vi kan det och är människor som alla andra, ju mindre svårt blir det med de uttryck vi använder, tror jag.
Intervjun gjordes 2015 av Skånes taltidning. Reporter var Helena Frank. I inslaget hörde vi också Håkan Thomsson, ordförande för SRF.